Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag känner att jag hade kul med dig igår.
Mm.
Jag skrattade med dig.
När då? Alltså, vi är ju socialt olika.
Mm.
Jag känner mig lite känslomässigt dränerad. Slut på energi. Vi kanske behöver ha en paus ifrån varandra. För vi har ju inte haft det under hela den här processen. Bara fylla på med egen tid och landa lite i allt. Och komma tillbaka till verkligheten från den här bubblan.
Men vad håller hon på med? Varför i helvete?
Det här är ju så dubbelt för oss. För att, jag vill ju inte börja med att kräka sin egen mun en smula, men...
Då är det med stor glädje. Jag härmed förklarar er, man och hustru. Gratulerar!
Välkomna till Lilla Special. Specialen som jag älskar. Den är som calzone i munnen, ost och skinka och ja, någonting mer, lite sallad. Det är alltså Gift i första ögonkastet speciale och det har tagit fart.
Nej men alltså, hon håller på att utplåna honom. Ser du att Alex är typ smal? Alltså han är ju så, han är så urholkad i kinderna. Alltså han är så uppe i stress för att han har uppenbarligen ett problem med sitt eget liksom jag.
Mm.
Han är jagsvag. Han försöker då den här starka kvinnan som hela tiden säger att han gör fel och inte ger honom magi, och han försöker förstå vad magi är och hon kommunicerar inte riktigt vad det är, och så sitter han fast i något ekohjul och får han bara reda på att han har fel och han är tråkig och fel på honom.
Vet du vad det påminner om? Det påminner om en beroenderelation. Att han liksom redan har efter några veckor en traumatisk bindning till henne.
Ja.
Att han liksom...
Så jävla fort det går att manipulera folk.
Herregud. Nej, det här är inte bra. Jag förstår inte att psykologerna går lite hårdare fram åt hennes liksom... Vad ska jag säga? Mobbarstil måste jag ändå säga.
Ja, men också så jag förstår att hon har ett sjukdomstillstånd och allt det där. Men man måste kunna skilja på äpplen och päron. Mm. För är man liksom i grunden inte en snäll person och är van att liksom få sin vilja genom så här destruktiva handlag, då är det inte liksom bra.
Nej, jag vet. Och det här handlar om att han... så gärna vill då att hon ska vara glad. Han går bara och tänker på hur ska jag göra henne glad, hur ska jag ge henne magi. Och det blir väldigt svårt när man samtidigt vill vara autentisk och vill vara sig själv. Men man kan inte vara det. Usch, det där är liksom inte en avundsvärd situation han är i. Och bara hur den där blicken hon kan ge honom, ingen blick utan hon vänder bort blicken lite åt sidan. Så här. Okej, nu gjorde han mig besviken igen. Jag känner också så att ett klassiskt, här, tänk dig en film där mamman är så här missnöjd när man sitter och kollar på filmen och man bara vilken jävla taskig mamma, kan hon aldrig vara nöjd med den lilla pojken som gör allt för henne. De har liksom hamnat i fel roller.
Ja gud, och det är så jävla destruktivt. Alltså gud vad man önskar att någon liksom som hon respekterar kunde säga åt henne så här: fan, du är inte schysst. Du är inte en schysst person. Man gör inte så här mot andra människor. Och liksom, det är inget fel på honom. Mm. Istället för att hålla på och kolla på era jävla olikheter, vilket hon verkar ha helt tänkt upp sig på. Vad har ni som är lika då? Alltså så här, herregud, 95 personer utav 100 är olika varandra.
Men jag känner överlag så har kvinnorna en tendens att söka fel som inte finns.
Ja, men de söker fel som inte finns, men de gör sig också, som vi har pratat om så många gånger den här säsongen, till facit.
Mm.
Kvinnor utan eget core, som egentligen är trasiga, liksom, har dålig självkänsla etc. De har bestämt ändå att de är facit. Mm. Att det är de som vet hur en relation ska föras. Mm. Fast de är rätt kärleksbrutna. Mm.
Jag har några kompisar som har blivit verkligen kärleksbrutna. Väldigt svikna relationer. Och jag känner igen det här beteendet. Att när det börjar bränna lite, när man börjar känna att det kanske finns något där, då klarar man inte av den känslan. Man kan inte hantera den känslan av stress och ångest. För man har fortfarande inte lyckats orientera vad som är vad. Och tron på att det finns schyssta killar. Liksom. Så då börjar man hitta någonting. Allt från så här, jag gillar inte att han är flint. Eller måste han äta på det där sättet? Eller varför är inte han rolig? Alltså man liksom sätter krokben för sig själv och man kan inte identifiera det.
Fast jag undrar vad hon... När hon säger det här magin, alltså jag tänker väldigt mycket på, har du sett, så kommer du ihåg när WeWorks, där det handlar om de här Adam och Rebecca Newman, där hon var så här, he's a magician and I'm the wizard, alltså det var tre olika karaktärer. Men då tänker jag så här, att han var en magiker, att han får vad som helst och uppstå från ingenting, det var ju det som var magiker.
just det, det spelar ingen roll, där ligger en liten gurka, det kan bli ett slott.
Exakt, Och då tänker jag så här, för det som ändå Adam gjorde då som magiker, det var att han skapade saker, men hon var ju också den som hjälpte magiken med trolldomen, förstår du?
Ja, det var lite positiv.
Ja, nej, men då tänker jag så mycket på så här, här är det en som bara sitter och förväntar sig att den andra ska vara en magiker.
Ja, men det, liksom, jag såg den serien som en metafor.
Ja.
Att man liksom, om man tillsammans skapar någonting, då kan den andra uträtta magiska... Liksom, då kan det bli magi.
Ja, men då är det här liksom magical thinking. Mm. Eller liksom. Men det jag funderar på när hon pratar om magi är ju så här, ser hon liksom en så här filmscen? Tänker hon på liksom Love Actually eller Fyra bröder? Alltså, vad är magin? Jag har fortfarande inte hört henne en enda gång definiera den.
Mm.
Så det är ju väldigt svårt då. Det kanske hon har gjort. Men det har ju gått förlorat i serien. Alltså, nu pratar vi om Gift i första ögonkastet-serien. För att jag skulle gärna vilja höra vad det är som är magin hon vill få förlöst.
Jag vill också gärna fråga henne utifrån då, var ska magin komma i den miljön där? Det är ju som att sätta någon på en soptipp och säga så här: make love to me, make magic. Man bara, vänta, jag hade tydligen en lök i örat. Alltså,
liksom, nej, det är
iskallt. Alltså, ja, det är sådana krav att få den här mannen att skapa magi. I den, liksom, i den miljön och kontentan de är i, så här, de är på sjukhuset, hon är snorig, hon är sur, hon är inte nöjd med honom, han äter på fel sätt, dit. Ja, det är ungefär som att säga, liksom, säga till en unge, du är inte bra, du är dum, du, mamma tycker inte om dig, så bara, älskar mamma nu, gör något kul för mamma,
alltså, gör mamma glad, om inte gör mamma glad så blir mamma arg på dig och då kommer mamma straffa dig.
Vet du, jag får säga hemska tvångstankar, jag får säga skräckfilmer såhär, Carrie, Lida.
Men jag tänker också såhär,
snart slår hon sig med hans knäskål.
Nu vet vi ju inte hur det här kommer gå.
Nej,
ropa fan. Men jag tänker att den som ändå gjort ett bra intryck på kvinnfolket där ute är ju ändå Alex.
Ja.
Alltså han är lite valpig och han är lite jagsvag och sådär, men det är grejer, det är KBT. Mm. You can work on it. Det kommer funka. För han är ju en väldigt älskvärd person.
Ja.
Men vad har Lina för agenda efter det här programmet? Är det att man ska känna så här, wow, vilken surbrud, henne vill jag dejta. Det verkar kul.
Hej, alla ni sadomas och sister. Ni kan skicka ett DM till mig. Nej, alltså jag ska bara säga så här, om det inte sker ett miraklet i Valby nu, så kommer hon kommer stå ganska ensam på Golden Heights.
Det kommer hon verkligen göra. Vi går raskt vidare.
Är det jobbigt?
Ja, för jag känner att jag just nu har ett liksom, nästan panikartat behov av ensam tid.
Mm.
Att jag verkligen, verkligen skulle behöva vara ensam.
Låt oss göra det då, så känns det bättre för dig.
Mm.
Jag kände igår att liksom luften flög ur och att det blev att det blev mindre kul. Liksom. Och det kändes som att du var väldigt hård och rak med spikarna och att du inte alls ville att jag skulle göra det.
Nej, för det vill jag ju inte. Det är bara rätt känsla. Ja. Och jag tror också att det blir så här just för att jag har varit så jävla pepp på den här helgen och jag har känt mig glad. Och så känns det som att så här, det bara sköts ner. Och så känner jag att jag är tillbaks på ruta ett och om möjligt mer.
Ja, då gör vi så.
Ja, back on track. Det här är... Karo måste vänta med dating och meeting. För att det är så väldigt tydligt att hon är extremt otrygg med män. Det händer någonting i henne när han kommer in i rummet. Då är det som att någonting sätts på. Liksom det är en mask, hon får en annan kroppshållning. Och det är ånyo då att hon ska hitta någonting... som han gör fel. Han är inte den där tuffa machokillen som hon har haft innan och som hon vill komma ifrån. Och Speakgate som har liksom dragits till liksom på sådana växlar att jag känner så här, nej men nu måste psykologerna gå in och bryta. Att så här, det enda hon vill är att få honom att framstå som en barnslig, omogen pruttiputtpojke.
Alltså vet du, jag måste säga, jag är också rätt provocerad av psykologerna här. Vad fan är grejen med videokamera, distanssamtal, att inte vara närvarande i serien, att kanske inte riktigt få hela bilden. Mm. Alltså det känns inte så här, det känns rätt slappt om jag ska vara ärlig. Åh nej, då kommer han inte köra den här serien mitt under våran semester.
Precis. Oh, för då kommer jag, då släpper jag Vinbergsson och sen går jag in en liten snabb. Du har verkligen rätt i det. Det känns inte den här säsongen som de har the big picture.
Nej, och det kommer inte heller göra någonting gott för paren. För de är ju liksom, ja men precis som jag refererade till förra veckan när man känner sig skeppsbruten. De är ju skeppsbruten, men de flyter på varsin flotte på den här stora liksom oceanen och vet inte riktigt hur de ska ta sig i land. Och de vill absolut inte göra det tillsammans i alla fall. Eller de vet inte hur de ska ta sig i land.
Nej, jag håller med dig. Och då ska man ta ett videosamtal och hitta på någon liten checklösning. Sätt på dig en partyhatt. Ja, men det kommer inte föra er närmare varandra. Alltså,
men förlåt, det är konstgjord andning. Det hjälper ju kanske i stunden. Mm. Men det är liksom... Ja, du kanske vinner striden men du har förlorat kriget. Alltså, det är lite där man är.
Men jag måste fråga dig, har du något bra exempel? Jag tänker på Karo och August. Du vet, när man har träffat en kille, det kanske blir en lite liksom liggeri och sen så körde man en till dejt och sen så hamnar man på samma fest. Man går dit tillsammans och inser så här, nu kliar det så mycket på mig så här, jag måste bort från honom, jag har panik. Vem kan rädda mig? Så här, ingen kan ju rädda mig eftersom vi är här på den här ön och jag får rida ut det här. Och man är så här, men jag kommer sen, jag ska bara hjälpa Lena och hacka morötter. Det är väldigt mycket morötter på den här festen. Och den andra liksom, söker den hela tiden. Den känslan har ju Karo hela tiden med August. Det är bara att August har inte gjort någonting för att hon ska ha den känslan.
Nej, alltså det är det här som...
Det hade inte spelat någon roll vem de hade satt med henne. Allting kliar.
Ja, men jag har verkligen varit med om det du säger. Kanske inte just hacka morötter då. Men liksom att man verkligen vill fly från sin partner.
Ja,
att man får sig klåda på kroppen. Och man kan inte riktigt definiera... För den här personen har inte riktigt gjort någonting.
Nej.
Men det är bara någonting i den person som så här inte funkar med ens eget DNA. Och det kan vara ett skydd för att inte liksom man tycker att den här personen är tillräckligt cool eller ball eller sexy eller vad det nu är.
Oftast är det ju det.
Ja.
Så här, om han rör mig så skriker jag.
Ja men precis. Eller så kanske det är så att man faktiskt, vet du vad jag tänker? Det finns ett ouppklarat där. Det finns något ex som hon har lämnat eller det finns någon kille som pockar. Hon kanske var med i det här programmet utav helt fel anledning. För att hon kanske vill göra någon svartsjuk eller få uppmärksamhet eller lämna något destruktivt. Hon var i alla fall inte färdig oavsett vad det var med det hon lämnade innan hon gick in i det här. Mm. Och det är därför hon inte heller kan ge sig hän för den här August. Hon kan inte uppringa sexuella känslor för hon känner hela tiden att det är någon annan hon egentligen vill ha uppmärksamheten från.
Mycket bra Freudian slip.
Mycket bra.
Mm.
Mycket bra säger jag till mig själv.
Ja, det gör du.
Nej, men jag bara insåg det precis nu när du illustrerade den här situationen. Det är klart, hon pratar ju med någon annan hela tiden. Det är därför hon inte kan.
Hon tittar på den där magiken.
Hon kollar på den magiken som ändå fick henne att må lite dåligt.
Mm.
Som hon försöker då frambringa i programmet som en dålig person. För när hon säger det högt, då blir det verkligt.
Mm.
Och hon vet att det där var ett mönster som hon inte skulle falla för och gå in i. Det är därför hon har sökt det programmet. Det är därför hennes tjejkompisar har sökt åt henne till det programmet. För att det här skulle rädda henne. Det skulle ta henne från det där destruktiva djupa. Men De där hjulspåren, de sitter i.
Det är en besvärjelse som inte funkar.
Precis.
Av någon anledning så känns det ofta som att han blir så här rätt chockad när jag pratar om mina känslor. Eller att det blir så här att det är som att han blir ställd.
Hur skulle du vilja eller behöva att han reagerar?
Jag tror jag behöver en lyhördhet som han inte riktigt har.
Mm. Vad betyder det?
Jag har inte alltid superlätt med känslor.
Mm.
Och jag har inte alltid superlätt att sätta ord på mina egna behov.
Mm.
Och här hamnar vi i det klassiska mytomspunna metoden projicering.
Ja visst.
Mm. Gud, varför gå in i sig själv och känna vad man själv känner? För det var den du, det var inte så, då gjorde han så och du var hit en ditan. Det känner väl alla människor till. Särskilt liksom tycker jag i uppbrottet av en relation, då hemfaller man ju åt den här tillbakakaka hela tiden.
Jag tänker, jag ser på hennes kroppsspråk också när hon sitter då med psykolog Kalle.
Mm.
Titta på hennes ansiktsuttryck, att hon är så undfallande. Hon har liksom skapat sig nu det här uttrycket av att det var jag som hade rätt, det var han som hade fel.
Mm.
För du ser väl hur ledsen jag är.
Mm.
Så det är liksom som att hon är som en liten rädd hund här.
Mm.
Hon är jätterädd också att han skulle syna hennes bluff runt spiken här, för att det skulle göra alldeles för ont. Hon är inte mottaglig för det här och nu.
Men det är det som är så intressant, att man fastnar vid saker som egentligen är relevanta och man kan inte släppa taget, för man vill egentligen, som du säger, ha en ursäkt från en helt annan person, pappa, ex-killen, livet, bla bla bla, men man vill ha syndernas förlåtelse och av en person som egentligen inte alls har med saken att göra.
Nej, men och det här är så sjukt, för jag ska säga så här, jag upplever att den som faktiskt är mest känslomässigt utvecklad, förutom Arvid som har liksom gjort det fast den teoretiska vägen,
mm,
det är faktiskt August.
Ja.
Jag ska, och det är så jävla sur över att behöva liksom klanka ner på tjejerna i den här säsongen. Det finns ju några hönor som vi gillar liksom, men fan, många tjejer har mycket att jobba med. Alltså.
Ja. Och jag bara får en känsla av att den här generationen tjejer helt plötsligt har switchat. Killarna är tjejerna och tjejerna är killarna enligt gamla role models.
Ja, och jag vet inte om tjejerna känner sig alltid så jävla trygga i det landskapet.
Nej, nej.
Det är väl, och det låter ju jätteofeministiskt att säga så. Men jag tycker liksom feminism inte handlar om att byta kön.
Nej, det tycker inte jag heller. Men det verkar finnas en sån rädsla för att visa sårbarhet och förlora sig i någon annan. Det är så här, de har ett kontrollbehov som jag aldrig tidigare har sett.
Nej, men problemet jag har, och vet du, om de här hade varit liksom 20 plus, ja, förstår du? Då hade det varit okej och gjort alla de här jävla grundfelen.
Mm.
Men de är liksom 35.
Mm.
Ish.
Ja.
Och det är lite för gammalt för att vara så känslomässigt inkapabla.
Men handlar det inte också om att det är första generationen under oss som inte har behövt bita ihop?
Mm.
Det behövs inte att man liksom sitter halvdöd och med sin dändla. Det behövs inte att man sitter två på natten, halvdöd, 40 graders feber för att göra klart sin deadline. Man behöver inte bita ihop med den psykiska ohälsan. Man kan bara liksom
medicinera bort den.
Man kan bara tappa det. Och det här måste ju liksom också sätta sig. Och jag kan inte säga att det bara är helt fel mormors liksom bevingade ord, sträck på dig och liksom, ja, men, ta det samman typ.
Alltså,
inte alltid, men ibland så kan man inte låta varenda jävla känsla sväva i vägen. Det här är en generation som inte har någon kontroll över sina känslor.
Nej, och grejen är så här, om vi ska vara riktigt konkreta så är det så här, hjärnan är en muskel.
Ah.
Muskeln behöver utmanas, den behöver liksom motstånd. Mm. Men om du hela tiden går runt och bedövar den här muskeln, då kommer ju inte muskeln utvecklas.
Nej.
Då stagnerar den, då blir det kvar liksom, du fastnar.
Mm.
Så här, det var ju någon som hade av sig till mig för några år sedan och sa så här, åh gud, min kille har lämnat mig, jag är psykiskt deprimerad, jag har panik. Nej, du är kärleksbruten, du är hjärtsjuk just nu. Gå igenom den här sorgen, för det ska göra ont, det ska smärta, det ska svida. När du kommer ut på andra sidan har förmodligen lärt dig någonting. Men gå inte och börja med att du ska springa till doktorn och få en antidepp. Jag pratade med en kompis som är lite äldre angående hennes barn och var så här, det är helt sjukt. Så fort minsta motstånd är på jobbet, då ska de säga upp sig. De är helt panikslagna. Vad är det för generation? Nej, men för de är inte vana att utsättas för någonting.
Nej, de är inte ens vana vid ont i huvudet. Liksom, det är en plåstergeneration. Att så fort en liten smärta sker, då ska det plåstras om och bedövas och tas bort.
Ja.
Så ingen, det sker ingen process, utan liksom en tredjedel in i processen så avbryts processen.
Men alltså, så här, som Joel, du vet ju hur gnällspikan är.
Mm.
Och att jag ens står ut med det här, det är ju bara på grund av att jag har barn på riktigt.
Ja.
Nej, nej, och grejen är, jag vet ju också vad som händer när jag utmanar honom.
Mm.
För att så här, vi var på Liseberg i helgen. Han älskar inte att åka. Han älskar att åka berg- och dalbana. Man tycker inte om saker som snurrar och nej, svänger och går. Och då sa jag så här, men nu ska vi åka någonting som heter Loke. Den ser inte ut att snurra så mycket. Jag tror att det kommer vara en jättehärlig upplevelse. Han är så arg på mig innan. Jag är gränslös. Jag är elak. Jag är en fruktansvärd kvinna som tvingar med honom på det här. Och jag säger så här, det var trist att du känner så här. Verkligen jättetråkigt. Han är så arg. Ja, det spottas och kräks. Som en katarsis kräks han över mig. Som att jag står där som en latrin. Tunna, för att använda ett ansöderlundskt uttryck. Och sen så åker vi den här. Och det är kanske det härligaste han har varit med om. Sen åker han den två gånger till.
Men
jag om han hade stannat där. Mm. Om jag hade sagt så här, men vet du vad, du slipper. Du ska inte behöva.
Mm.
Vad taskigt av mig. Mm. Vad elak jag är som utmanar dig.
Men alltså, det känns ju som att jag bara får säga déjà vu, för så där höll jag ju på med Bobo på Kolmården. Det är alltså så vi ska behandla vuxna män. Vi måste liksom tvinga dem till utmaningen.
Ja, tvinga dig själv till att göra saker som är obekvämt. Tvinga dig till att genomlida smärta. Tvinga dig till att behöva vara frustrerad. Tvinga dig till allt det här. För liksom, det som kommer på andra sidan är ju belöningar utav erfarenhet.
Mm.
Och när du, nästa gång du står inför den där situationen, ja, då vet du att det var inte så farligt.
Precis, och då kan man också referera till det i sitt känsloregister istället för att gå bananjas varenda gång.
Ja.
Det med alkohol är ju ändå en, alltså det är en viktig sak för mig, för det är också en värderingsfråga liksom.
Ja, precis.
Om man dricker på ett sånt sätt så att man liksom misshandlar sin kropp, så tycker jag det är väldigt oattraktivt också. Så det var nog därför jag fick så här lite avsmakskänsla. Ja. Nu sups det liksom.
Mm.
Det, är inte, det går inte jag igång på.
Vi har väldigt mycket liksom pratat om det här att Arvid och Ida ska få ta plats. Liksom.
Mm. Mm.
Så att jag tror att jag initialt känner mig väldigt attackerad. Liksom, för jag tänker att det här är ju också en del av mig. Liksom. Mm. Och jag tillåter mig liksom få ha kul.
Mm. Jag har ju tidigare erfarenheter av alkohol där människor... Vad det har gjort med människor.
Mm.
Och den människor har blivit någon annan än den personen som jag känner och känner mig trygg med framförallt. Ja.
Och den känslan, det frambringade i dig, det är ju en känsla som du någonstans också behöver ta ansvar för.
Mm. För jag hoppas och vill att du ska bli mamma till mina barn. Och då kom jag i kontakt med den här värderingsfrågan. Att det skulle aldrig vara okej för mig att utsätta mina barn för den här känslan som jag själv har upplevt av att vara otrygg. Liksom.
Mm. Och jag har ingen som helst liksom målsättning i att dels misshandla min egen kropp eller liksom skapa en otrygg miljö, varken för dig eller för framtida liksom barn och sådana saker. Det har jag absolut inte. Nej. Men jag kommer alltid att unna mig och ha trevligt. Mm. Och det innebär att jag ska ta en shot tillsammans med en person jag har känt i 3 timmar.
Mm.
Ja, det är ett val jag själv gör liksom.
Ja.
Jag kommer alltid att vilja riva av en ordentlig liksom festkväll.
Mm.
Riktigt blöt utekväll på Golden Hits i stan liksom. Ja. Med karaoke och allting. Alltså det är jag också.
Ja. Men det finns ingen önskan i mig att du ska tona ner någonting.
Nej.
Det finns ingenting i mig som säger att du är too much eller vad som helst.
Mm.
Alltså hör du mig där? Därför att det är ju dig, det är din personlighet och den du är.
Mm.
Det är ju den jag tycker så mycket om.
Mm. Du är så modig som vågar berätta och öppna dig, Arvid. Jag tycker det.
Underbart, Ida. Mm. Men samtidigt så tänker jag så här, varför gav hon honom det där sista?
Jag tänkt så mycket på det där efter jag läste någon liten avhandling om kvinnans sexualitet. Där då forskarna konstaterade att på 60-talet när p-pillret kom så hamnade ju kvinnorna i en annan sexuell situation såklart. Men det konstaterades ganska snart att det tyckte de inte om. Utan kvinnorna ville ha oxytocinet, närheten och männen ville sätta på. Och så bara jag tänkt på det lite grann. Jag tänker så att det var fortfarande 60-talet.
Mm.
Det var en helt ny era för kvinnor. De fick ut och knulla, men de var ju ändå horor.
Ja.
Mm. Så att, Och vi har fortfarande den biologiska klockan. Så att, att fortsätta då liksom att vara en slampa hit och dit, då, visste, då förstod ju kvinnan att så här, då min biologiska klocka tickar och liksom det krymper utbudet av män som vill ha en fru och mita med och skaffa familj med.
Just det.
Så då kanske liksom man bara sa, nej men det, när de fick då frågan i studier och det liksom liknande, så nej men det där var inte vår grej, för att de visste att det hjälpte inte. De ville ju ändå i slutändan vara mammor.
Och det är okej att vara hora så länge man tar den för teamet, bara man blir, får bli mamma.
Precis. Och att hålla på med det för länge då, då krymper man ju sitt utbud av de bra männen. Mm. De som liksom man ska föra generna vidare. Så att hur man än gör så handlar det liksom om kanske en biologisk baktanke. Och det känner jag när jag ser Ida nu. Att så här, okej, hon har liksom framhärdat, hon har sagt så och jag hit och dit. Men sen inser hon så här, om hon inte ger efter för hans liksom,
trygghetsskull,
då är det risk för den biologiska klockan.
Mm. Däremot, jag tycker det är bra att hon står på sig och säger, jag kommer inte ändra min personlighet. Det känns ju ändå som att Arvid backar lite från sin rätt hårda argumentation. Ja, men det är ju så uppenbart, jag vet inte hur många leads man kan få, men liksom den här torrlagda midsommaren hemma hos hans mamma, och han pratar om sina uppväxtmönster och sår. Mm. Förlåt, det kan ju inte handla om någon annan än hans mamma, eller?
Nej, det tror jag absolut inte. Utan det handlar om hans mamma.
Och jag har ju själv levt med en man som har haft en mor som var alkoholist. Så att jag ser ju alltså väldigt tydliga liksom, raka streck här med.
Ja, det är liksom hans blick. Det är som svärta i den när hon dricker.
Ja.
Det är som att liksom hela hans barndom spelas upp som en liten film. Han klarar inte av att hantera kontrollförlusten av hur hon kommer bli, för det är mamman som sitter där.
Precis, och det är liksom, det är där han måste agera, alltså så där, han har ju problem med kvinnor som dricker för att han har en mamma som har haft problem när hon drack.
Mm.
Men det betyder inte att Ida kommer ha samma problem som hans mamma.
Mm.
Och det är den här grejen som han måste kunna kontrollera och också våga i sig själv släppat kontrollen om.
Men jag tycker att det är orättvist mot båda dem, liksom med de två senaste avsnitten, där han framstår liksom som en galen despot som så här vill vrida klockan tillbaka 200 år och hon liksom framstår som en liten flicka som har gjort något olydigt. Om man bara berättar hur situationen har varit, det behöver inte liksom ta 20 minuter, så får man förståelse åt bägge hållen. Men nu framstår det bara som att han är en douchebag.
Ja, 100%, 100%. Mm. Ja, och liksom samtidigt så tycker jag så här, det som är Arvids styrka är ju att han är lyhörd och han är öppen och han förstår, och han förstår också att han inte alltid har rätt.
Ja, det är så.
Det som gör Ida bra och stark tycker jag i kombination med Arvid, för jag tror att det som har hänt då nu baserat med lite mer erfarenhet efter Arvids historia, där han då har tröttnat på tjejer tidigare för att de har börjat dansa efter hans pipa. Han är ju väldigt stark.
Mm.
Men det är Ida också.
Precis.
Och hon kan då liksom sätta emot här, ser jag. Och det tror jag att han går igång på.
Mm. Men den där känslan som du hade med ditt ex, att man liksom på något sätt blir registrerad på fester.
Ja.
Att så här, du vet den där strålblicken som kommer långt bort ifrån, säger okej, vad håller hon på med där borta, håller det här på att liksom förlora kontrollen hit, att man sitter och blir anklagad för någonting innan det ens har börjat ske, och det här tycker jag kan ha en uppfyllande profetia. Så kan jag känna ibland 100%. Att när någon tror så här, nu kommer det bli galenskap eller det där ser inte bra ut på dig. Jag skrev det i bloggen igår, det var så här, apropå att man liksom, hur man klär sig när syskon är så, det där var inte så snyggt och ska verkligen se ut så där. Det där effekten har ju min syrra på mig, att när vi ska träffas och göra någonting, då klär jag mig i grejer som är liksom så icke jag,
för att du vet att så här, det kommer hon uppskatta.
Jo, fast grejen är att när jag kommer dit så har hon ju såna klänningar som jag själv hade velat gå dit i.
Ja.
Förstår du? Utan det är bara någon tanke jag har, att jag säger okej, kommer på begravning ska svart. Det handlar inte om henne, det handlar bara om
vad du tror att hon förväntar dig av dig.
Mm. Hennes öga på mig. Ja. Att så här, oj, nu blev det galet, vad har du på dig?
Nej, men jag vet inte, för mig blev det ju hela tiden som att gå på liksom krossat glas. Alltså jag visste ju aldrig när det skulle göra ont. Och den oroskänslan kan ju skapa jävligt jobbiga situationer runt omkring mig, oss vi. Och det gör den också lite olydig och obstinat.
Ja, såklart.
Att man liksom vill på något sätt, det spelar ingen roll vad jag gör, för han kommer ändå vara jättesnöjd med mig.
Jag kan aldrig vinna det här spelet.
Nej, men precis. Jag kan lika gärna fucka ur eller fucka i, för att det är så här, jag kommer ändå få skit.
Ja.
Och det är jävligt jobbigt.
Och det är så otroligt jobbig, uppgiven känsla också i en relation, att man är så här, men det spelar ingen roll hur jag beter mig, för det kommer ändå alltid bli fel i slutändan. Så då kör vi!
Typ så.
Mm. Din mamma tyckte att jag kanske var försiktig.
Ja, eller hon blev rädd för att du kanske skulle vara en sån som är för snäll. Nästan utplånar dig själv för att du är för snäll. Liksom.
Mm. Är det?
Mer så. Nej, det tycker jag inte.
Det har jag sagt, att det är någon som förstår den delen hos mig.
Mm.
För det bästa jag vet, det är som det är att andra mår bra.
Fredrik är ju en väldigt, väldigt snäll person och väldigt omtänksam. Så det är ju någonting som man måste också vara medveten om. Och definitivt inte utnyttja på något vis, utan snarare sätta gränser så att det blir en fin dans emellan oss med ge och ta.
Hur gulliga är de här två?
Nej, men ärligt talat. Alltså, det här är ju...
Det här är tacoparet.
Ja, men det är tacoparet. Men jag känner så här, jag tänkte säga Carl och Karin Larsson, men han var ju ett otroligt ärsle. Men nej, jag får så här, dalmasidyll. Det är knätofsar och det är liksom lite mjöd i bägen och det är massa ungar. Men det är ändå passion.
Och här har vi då ett annat par som egentligen på pappret, precis som August och Karo, är rätt olika varandra.
Mm.
Men de har ju någonting som Karo och August inte har. De är ju färdiga. Mm. Alltså de är ju färdiga med att veta utav vilken orsak de vill ha en partner.
Och när Stina säger så här, jag vet att han i relationen tidigare har då blivit inom anklagad för att vara för snäll. Men om man bara har med sig det, så liksom, är det någonting väldigt bra. Och då känner jag så här, nu har hon gett honom trollformen för magi.
Mm.
Om hon ser honom, nu får jag hjärnfrys, det är alltid någonting bra, älskling. När hon ser så här, okej, han är supersnäll, men han är ingen mes. Så att om jag liksom kan liksom uppfylla honom lite med att det är okej att vara snäll, då kommer han blomstra och bli liksom the hunk of the century.
Ja, att hon använder hans godhet på bra sätt. Istället för som Lina då med Alex, som också är väldigt snäll, kritiserar hans snällhet. Och då han blir helt vilse i sin godhet och inte alls vet vad han ska göra med den. För den är uppenbarligen inte bra.
Nej, och jag kan... Jag får så här, liksom, tarmsköljning, jag bara säger, men det heter skamsköljning, att jag också kan ha en tendens till det där. Så, men vad då, säg ifrån då, men stå upp för dig själv då. Istället för att säga, okej, vad kan jag göra för att du ska känna dig trygg?
Mm.
Tänk om man bara hade sagt det till varandra lite mer. Vad kan jag göra för att du ska känna dig trygg och kunna växa? Istället för...
Jag är som en spottkobra.
Ja.
Hela tiden var liksom ledare i vassen och lura. Och när som helst kan kritiken komma. Och när som helst kan slaget komma. Som så här, sänker den liksom.
Ja. Och sen blir det ju kobrafest.
Ja, och då är det ju, har ju två spottkobror i samma rum.
Precis.
Och så bara försöker man ta livet av den.
Mm. För de gånger då när man har visat sårbarhet och försökt. Och sen då får den här giften tillbaka. Det behövs inte många gånger.
Nej. Det här var ju trevligt, eller hur? Nu kommer resten av det här avsnittet ligga bakom våran lilla betalvägg. Så om ni går till eran poddspelare, antingen om ni liksom prenumererar redan eller så söker ni på Lille Lördag. Där ser ni att det står massa text om veckans program och lite om podden i sig. Då går ni in på liksom själva den liksom huvudfiden och lite längre ner i texten. Där trycker man på den där länken som är där. Länken finns också på Lille Lördag podcast Instagram feed och även i händelser. Och vi länkar också ut från våra respektive Instagram stories.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.